Ja, kakao och kakaoceremonier. Vi har ju den fysiska kroppen och sen så har vi den subtila kroppen. Jag tänker vi börjar med den fysiska kroppen och bara lite enkelt titta på kakaos fysiska effekter på kroppen. Jag följer en kille som heter Brian Johnson som är en sån longevity-guru och en av dem, hans staple foods, eller vad säger man, saker som han äter dagligen och ganska mycket av är just kakao och olivolja, men det är kakao vi har idag på grund av dess hälsofördelar. Så det har faktiskt en hel del hälsofördelar för oss utöver att det också har så här andliga potentiella fördelar. Jag läser innantill här, det innehåller sådana här flavonoider, säger man på svenska tror jag. Det är en typ av antioxidant. Jag kan inte så mycket om det där, men det pratas väldigt, det och polyphenols och sånt, väldigt populärt nu för tiden i alla fall att prata om. Så finns en hel del mat, finns en del om man vill ha i det. Det kan reducera inflammation exempelvis. Det säger också att det kan boosta brain health. Har också med det att göra. Det kan hjälpa till med hjärtat, det sänker blodtryck lite grann. Vissa tar det faktiskt, jag har tagit det ibland förr om åren innan träning som en så här pre-workout-dryck för att folk får så här lite mer pump av det. Det har sådana effekter också. Sägs att det även kan vara bra för magen, gut health, för att det innehåller viss prebiotisk fiber. Även sådana här med hud och stress. Den är lite intressant tycker jag, men för det här improving mood, jag läser på engelska men jag översätter i huvudet här då, så det förbättrar humöret då. Eftersom, ja, eller på grund, det är ju, alla de här grejerna är väldigt så här, hur mycket effekt har det vet inte jag. Men generellt kan jag själv säga i alla fall att humöret påverkas positivt generellt av kakao. Om man ser på filmer och även om man tänker på vad folk pratar om generellt, så är det ju många som gillar att käka choklad. Det är ju även en sådär åthållet afrodisiak. Jag vet inte hur mycket effekt det har, men om vi tänker blodflöde och om man vill tänka ännu längre så kan det ha den typen av potentiella effekter också. En väldigt enkel eller väldigt subtil Viagra då. Reducera stress då och förbättra humör. Och genom att genom att öka produktionen av neurotransmittorerna, säger på svenska, serotonin och dopamin, så att det har viss effekt på det och viss funktion på immunsystemet eller immunförsvaret och även kronisk sjukdom. Man tror att det kanske kan ha viss effekt för typ 2-diabetes och vissa typer av cancer och sånt där. Allt det här är ju väldigt så här. Det är inte så att man kan käka kakao och så blir man av med de här grejerna. Men det är generellt väldigt nyttigt. Kakao i sig då, inte Marabou mjölkchoklad. Även om jag läst vissa studier att även vanlig choklad för vissa kan vara bättre än ingenting alls. Men generellt så innehåller vanlig Marabou mjölkchoklad, i alla fall om man tar den här vanligaste sorten då, ganska lite kakao och ganska mycket socker. Sen finns det de här som är lite högre, som har kanske 50-60% choklad eller kakao i, och så finns det de här Lindt som går upp till, ja men 90-95 tror jag till och med. Jag har käkat någon som jag tror var 99 Lindt-choklad. Om man inte äter någon annan choklad, inget annat godis, så smakar det rätt okej. Okay. Men om man jämför det med vanlig choklad så är det såklart inte supergott direkt. Men Brian Johnson då som jag nämnde, longevity-gurun, han äter ju kakao-nibs som bara är ren choklad. Sen tillkommer det också utöver det att man inte vill ha socker i sig, så vill man inte ha i sig så att metaller eller tungmetaller och sånt där som kan finnas i vissa. Och sånt står ju inte på paketen och det blir rätt krångligt att veta varifrån de får och hur mycket det innehåller och sånt där. Det finns någon hemsida man kunde kolla på. Jag har själv inte tittat på det närmare. Man kan inte göra allt, men det är också en sak att vara vaksam på. Okej, så det är om hälsofördelarna. Generellt väldigt nyttigt att få i sig lite kakao regelbundet. Jag har det i min smoothie varje dag och sen gör jag ju sådana här kakoceremonier då, men det är inte för de effekterna. Det blir en bieffekt, positiv bieffekt. Ja, det kommer ju från Mesoamerika, tror man säger. Meso från, alltså det finns en mikro och makro meso, meso där mittemellan, som mellan Amerika ungefär. Det finns ju inte längre den uppdelningen, som det är en historisk del av Sydamerika, om man ska säga, Mellanamerika. Men innehåller då så här Mexiko, Guatemala och sådana, där de höll på med kakao mycket. De drack det, de åt det, de använde det som kryddor, och det var en dryck som de trodde eller ansåg komma från gudarna. Att det var en helig substans då, som det står här, sacred substance. Och de använde det i ritualer, ceremonier, som vi ska prata om idag. Och de kallade det för, heter det, bittert vatten egentligen. Och blandar man kakao med rent vatten, det jag gjort ibland, så är det ju väldigt bittert helt enkelt. Det smakar inte som O'boy. Det är inte göttigt direkt, utan det är ganska bittert. Så vill man köra så hardcore, vilket jag har gjort en hel del, och bara så här, ja, man blandar med vatten helt enkelt. Alltså man värmer upp vatten, man ska helst inte, kanske återkomma till hur man gör, men man tenderar inte vilja gå över så här 40 grader ungefär, för då tar det bort en del av de här flavonoiderna, säger man så, och andra positiva effekter med det då. Så man vill hetta upp det väldigt lite, och man vill ha så här rå kakao. Och eftersom den är rå, poängen med det är att den inte är upphettad särskilt mycket, så ska man inte göra det själv heller, för att få bäst effekt. Men åtminstone så mycket som man kan blanda ut det lite grann. Man kan använda en mixerstav eller någonting och sen dricka det då. Men det är ganska bittert att dricka det på det sättet. Så om man vill, som jag gjorde så för mycket. Men numera så är jag lite snällare mot mig själv och chokladen där. Och kör ofta med så här typ havremjölk eller mandelmjölk eller någonting. Och har i lite honung eller något sånt. Så smakar det väldigt mycket godare. Och jag märker inga så direkta skillnader i effekter och sådär. Man kan ha i lite andra kryddor och sånt om man vill också, för smakens skull. De använder i alla fall som en drink. De drack det. Och det var även så värt så mycket, så att det var någonting som de använde som valuta helt enkelt. Och byteshandel. I ritualer och ceremonier då såklart. Som vi ska komma till, och som krydda, och ja, även medicin då. Att det ansågs ha medicinal properties. Det har medicinala effekter, va? Kakao, tänka sig. Långt tillbaka då, flera tusen år sedan, så använde de det här. Och jag tror när det kom till Europa, jag är inte säker på det, jag har inte kollat upp det, men att de hade så här kaféer, lite grann som de har såna här kaféer för människor som röker cannabis. Så finns det såna coffee shops då. Så hade de kakao shops förr. Men nu säljs det öppet vanlig kakao som finns på ICA eller Konsum eller någonstans. Funkar ju också. Den är ju upphettad, den är ju väldigt sällan rå, men den har viss effekt också. Och om vi ska gå in på det här med ceremoniell kakao, hej Absalom och hej Anneli, så skulle jag väl säga att det är någonting där man får prova sig fram. Jag fick också frågan tidigare om, tror jag såg i alla fall, om huruvida det är hjärtöppnande för alla. Så vi kanske ska gå in på de andliga effekterna av kakao. Ja, när jag tar det som ceremoniellt då, som man säger, så är det inte för att sänka blodtrycket eller förbättra humöret, utan det är för att komma hem helt enkelt, eller bli mer närvarande, få komma in i att så här jorda mig. Jag tycker att det är grundande i mångt och mycket. Det har ju den här mörka färgen, men när jag tänker på kakao så tänker jag mycket på jord, jag tänker på natur. tänker på rötter ner i marken och att det känns grundande. Det känns också ganska enkelt jämfört med andra substanser som kan vara ganska, ska man säga, högt flygande. Och det här är väldigt enkelt, det är väldigt subtilt. Och du kan också såklart, som med mycket annat, jag tycker man ofta missar det när man pratar om olika substanser, ta alkohol eller vad som helst, att mängden spelar ju väldigt stor roll. Om du dricker en liter sprit så mår du väldigt dåligt och riskerar att dö. Men dricker du en milliliter sprit så händer inte så mycket. Samma sak med alla andra substanser i princip. Att, det vill säga mängden spelar roll för effekterna. Så också kakao, som du dricker, låt säga, normaldosen ceremoniellt brukar vara, det rekommenderas omkring 25 gram, så vet jag att det brukar ofta stå på paket, jag tror man läser på nätet och sådär. Där omkring i alla fall 25 gram säger vi. Maxdosen brukar vara någonstans vid 40 gram ungefär. Och jag har tagit det många gånger också, men att om man ska prova på så tänker jag att man tar en mindre dos. Man kanske tar 10 gram eller något sånt där. Och sen prova sig fram. Det är i alla fall väldigt ofarligt, för jag menar, du kan köpa 100 gram lintchoklad 99% och käka upp den. Och då har du i princip käkat 100 gram. Jag vet inte hur mycket. Ja, om det är 99% så är det ju, ja, i princip nästan 100 gram. Det är ju ofarligt. Det händer väldigt, det händer inte särskilt mycket, men det är det här som är grejen också när man gör ceremonier, och kanske ska gå in på det, att en ceremoni behöver inte vara så pretentiös. Det låter så himla typ, jag vet inte vad du tänker på när jag säger ceremoni eller ritual och sånt där. Jag tänker lätt på så här såna knasritualer, typ Eyes Wide Shut eller något så här frimurarorden, eller folk med sådana här lakan på huvudena. Det är en typ av ceremonier, och sen så finns det ju andra sådana här ceremonier när man sitter och sjunger med varandra och sådär. När jag tänker ceremoni är det mer bara att man helt enkelt går in i någonting så här. Väljer att gå in med en intention då, framför allt. Intentionen är viktig, skulle jag säga. Den är viktig i livet i allmänhet, men i synnerhet då när vi går in och väljer att gå in i en ceremoni. Så för mig, när jag tillagar det, så gör jag det. Men det är inte så pretentiöst. Jag bara gör kakaon då. Jag gör inte kakao, men jag blandar i den med min havredryck eller någonting. Och jag värmer upp och dricker den. Men precis innan jag dricker, så för mig spontant så kommer alltid en intention. Så idag gjorde jag det tidigare på eftermiddagen, och då kom intentionen sanning. Kommit för mig förut också, så för mig är det ord ofta som kommer, och de är ofta ganska korta: kärlek, sanning, ärlighet, sådana saker som är viktiga för mig. Och ja, sen dricker jag det bara. Och för folk som kan ha olika intentioner, man kan ju tänka ut någonting i förväg om man vill, man kan känna in intentionen mer om man är byggd på det sättet. Det kan vara längre saker, det kan vara en känsla bara, vad vet jag. Det spelar inte så stor roll, men det är viktigt att ha en intention, för då får man någon typ av riktning också. Och sen att man kanske har ett par timmar avsatt där man inte ska göra någonting sådär som kräver en massa. Det beror på vad det är för någonting såklart, men det är bra att ha lite tid avsatt då för den här ceremonin då, hur man nu vill göra den. Det kan ju se ut precis hur som helst, gå ut i skogen och sitta där och skriva. Det kan vara att du är hemma och lyssnar på musik. Det kan vara att du är hemma och mediterar. Det kan vara att du kanske gör saker också, aktiva grejer. Det gör du som du vill. Det finns inga regler som jag ser det, utan man får prova sig fram. Men poängen med ceremonier är ju lite grann och det här något sån här meditativa, att vi går in i oss själva. Ja, Marit, jag såg fram emot att se det visa ceremoni. Ja, jag får kanske göra det någon gång också. Det är ju det som är grejen. Det här, allting kan bli egentligen som en ceremoni. Jag gjorde en video tidigare, livet som ceremoni. i min värld egentligen, så fort vi går in i en intention att det är en ceremoni, så är det ju mångt och mycket en ceremoni. Vad är egentligen en ceremoni? Vi kanske får slå upp det på Wikipedia, men i min värld så är det bara, jag dricker kakon, sätter en intention och sen så gör jag den ceremonin, men det betyder inte att jag inte kan kolla på min mobil till exempel, eller att det ska vara på något visst sätt, utan i mångt och mycket så lever jag mitt liv som vanligt, bara det att jag också faktiskt lever den där intentionen på något sätt. Och även om vi inte har den aktivt i huvudet och omkring och tänker på hela tiden, så fungerar intentioner på det sättet att det sätter sig i bakhuvudet ungefär, eller vårt omedvetna eller undermedvetna, vad man nu kallar det för någonting. Intentionen finns där och bearbetas inom oss. Det är jätteviktigt vid andra typer av mer så här väldigt uttalade ceremonier, som när jag var i Peru och gjorde ayahuasca. Då var det ju också, det var ju tydligt hur ceremonin hade ett visst upplägg. Man samlas, man sitter i en ring, man dricker ayahuasca och sen så sjunger shamanerna och sådär. Men där rekommenderar de ju verkligen att sätta en intention. För har vi ingen intention, då har vi bara, en intention kan vara att välkomna det som vill komma ungefär. Men om vi inte har någon riktning överhuvudtaget, så någonting shamanerna gör är ju för att de vill att det ska vara positiva energier, till exempel i malockan då, som heter, eller i huset där i rummet som man gör ceremonin i. Så de sätter väldigt tydliga intentioner och sätter så här skydd och sådant, för när vi öppnar upp oss där då med psykedelia, men här då med kakao, så är det bra att vi har en rymd var i det som ska komma, få komma upp. Och det kan komma upp jobbiga saker såklart, men vi kan göra gott i alla fall att ha skydd om vi vill ha det. När vi, ska man säga, öppnar oss, vi kanske vill, man kan se framför sig en liten sån här guldboll eller något liknande som man sitter i, om det känns bekvämt, eller någonting annat bara där vi, som kan hjälpa oss bara, för de intentionerna spelar roll. Har vi inga intentioner överhuvudtaget, alltså dricker vi kakao, det händer väl inte några stora grejer, men i psykedeliska ceremonier, om de inte har tydliga intentioner, shamanerna, om det inte finns jobbas kring de här sakerna, så går det i genomsnitt mycket sämre, helt enkelt. Så är det. Så, och här är ju mindre skala då, lite mer subtilt, men ändå fortfarande en väl värt att ha intention. Till och med kanske sätta upp lite så här stopp omkring. Man kanske också inte vill ha input från vem som helst, utan man kanske stänger av ljudet på mobilen till exempel. Men igen, det här är så individuellt, som den här frågan jag fick om, är det hjärtöppnande för alla? Mitt svar på det skulle vara nej. Jag vet ju inte säkert, men med största sannolikhet så är det inte så för alla. I alla fall inte i den meningen att alla upplever det bara om de dricker kakao. Det är bara att ta någon som käkar vanlig choklad, dra i sig en chokladkaka på kvällen, kände du att det var hjärtöppnande? Ja, men någon kanske säger ja, men många skulle nog säga nej. I kontexten av en ceremoni av att dricka kakao, så är ju sannolikheten väldigt mycket högre att det blir hjärtöppnande. Min egen upplevelse är att det är hjärtöppnande, och de jag pratat med säger i genomsnitt definitivt att det är hjärtöppnande. Det är verkligen en sån hjärtöppnare, men en subtil sådan fortfarande, så det krävs ju att man har den, att man kan notera de sakerna överhuvudtaget, att det känns så. Men för mig är det så, det är mjukt, det är hjärtöppnande, och ja, men på grund av att det är så subtilt och mjukt, så är det så väldigt riskfritt också jämfört med psykedeliska ceremonier till exempel, eller ja, men meditationsretreat också för den delen, som man kan ju tänka sig att bara får man inte inmundiga något psykedeliskt så är det lugnt, men åka på ett meditationsretreat kan vara väldigt, väldigt utmanande, väldigt jobbigt, och allt möjligt jobbigt mörker kan komma upp. Så är det ovanligt, skulle jag gissa, att det händer på, vad heter det, på kakao. Jag gjorde en bild här med, vad heter det, Buddha, jag genererade en AI-bild med Buddha som står och håller i kakaobönor som seglar upp, jag ska bara typ Buddha, Golden Buddha som står och håller i kakao och har ett andligt uppvaknande. Och jag döpte ju det här snacket till att vakna upp med hjälp av kakao. Därför att det kan tjäna i syfte att så här, om en öppna hjärtat är en av de grejerna vi tenderar behöva göra när vi går igenom en andlig process, ett andligt uppvaknande, ett andligt upplyftande. Vi behöver någonstans öppna vårt hjärta och då kan kakao vara en hjälp i det. Det är också när man tar lite högre doser som en ceremoniell dos och mediterar eller och går inåt, ställer sig frågan vem är jag exempelvis eller bara blundar. Man kan också accentuera det om man så vill med så här binaural beats eller brainwave entrainment eller olika typer av musik. Så för det handlar om tillstånd här då, att man försätter sig lite grann i ett annat tillstånd, inte något annat tillstånd såsom psykedelia, men ändå att det har viss effekt. Så för mig har det varit väldigt starkt att ta, speciellt när man har tagit lite större doser, så här, som en ceremoniell dos 25, 30, 35, 40 gram och sådär, och om jag också valt att gå inåt. För om man, så är det med de här subtila energierna, om man inte är väldigt närvarande, det är samma sak som tantra som jag pratade om tidigare. Det krävs att man är närvarande, det krävs att man är stilla, det krävs att man går inåt för att det här ska kunna komma fram, komma upp för en. Är min erfarenhet i alla fall. Det betyder inte att det inte kommer någonting alls om man inte gör det, men att vara stilla, att vara i meditativt flöde ungefär, är en stor hjälp när man, om man vill uppleva saker och känna in mer. Inte så konstigt, så sitter man och pratar med någon så är det inte samma sak. Men det kan också vara en väldigt meningsfull sak att göra. Jag har gjort det själv också. Jag har haft en kakaoceremoni med vän och där vi suttit och pratat mycket. Och det också känts väldigt fint. Och då kan man ha kanske ett djupt samtal eller någonting istället. Igen, vad man är ute efter. Newbing säger, jag mikrodoserade flugsvamp ett tag morgon och kväll och då bad jag till den varje gång om hjälp med läkning på alla plan. Så det blev som en ceremoni, tänker jag. Det kanske handlar om kontakt med det man intar. Ja, men precis, det tror jag också. Det är det att så här, alla får göra på sitt sätt, men att känna tacksamhet för kakon då till exempel, eller så här flugsvampen då som du tog, är ju att sånt spelar roll. Det spelar roll att vara tacksam. Jag har pratat om det många gånger, men att tacksamhetsövningar har visat sig i det här fältet positiv psykologi. Det är ett akademiskt fält där man tittar på effekten av att träna i tacksamhet, känna tacksamhet. Att på kvällarna exempelvis säga jag är tacksam för att, eller bara tänka det, känna det för olika saker. Det gör att vi mår bättre helt enkelt. Och oavsett vad vi tänker är, vad det är som händer, så funkar det. Det funkar med intentioner, det funkar med det här att, som du säger New Being, det här med att känna kontakt med det. Att göra det lite grann ceremoniellt istället för att bara käka det och sen inte tänka på det och gå och göra någonting annat. Det är intentionen, det är vår kroppshållning spelar roll också. Det finns en anledning till att man inte börja med att meditera när man går omkring och pratar med människor. Man kan göra det ju. Man kan meditera samtidigt som man pratar. Samtidigt. Allting kan vara meditation hela tiden. Men det är inte så man tenderar lära sig, utan det är att man sätter sig ner. Man har en viss kroppshållning för att det förbättrar flödet ungefär. Energierna i kroppen. Så Dogen Senji säger att bara inta sasen-positionen är att det är upplysning i princip. Så att sitta i meditationsställningen är upplysning själv. Det här är upplysning själv. Det som är just nu, att bara inta sitt positionen. Och såklart allting, stå, gå, sova, allting är samma sak. Men det spelar roll för de flesta ändå i relativ mening att sitta stilla då. Att göra den här praktiken, till exempel bara vara, göra mantran, göra noting, ställa sig frågan, vem är jag, vad är jag, någonting, en typ av meditation. Det hjälper oss helt enkelt. Och det hjälper oss också att ha en intention då. Och det hjälper oss att komma i kontakt, som du skrev här, New Being, att be till det. Så be är ju också, jag gjorde en video om det här om dagen, att be är att sätta en intention samtidigt som det är ett slags, ja men som Jesus säger där, snälla hjälp mig från det här ungefär, take this cup from me, but thy will be done, men låt din vilja ske, så att vi ber om någonting, men vi lämnar också över, vi lämnar över det till, ja, men till Gud eller till något högre eller till något, vad man nu tänker. Eller om man är ateist så kan man, det är grejen att det funkar också delvis, det får lite sämre effekt ofta många gånger om man är ateist, för att det handlar om att tro på det. Vi vet att hur vi nu än vill tro att saker fungerar, men placebo fungerar väldigt bra. Att tro på terapimetoden, vare sig vad det är för terapimetod, gör att den har mycket högre chans att fungera. Tror vi inte på den så går det ner. Tror vi inte på, har vi inte en bra allians med terapeuten, samma sak där. Det är inte, saker är inte så konkreta, objektiva som man kan tro, utan alla de här sakerna omkring som man kan tänka sig, men vad är det, vad är det här, vad är det, det är bara tankar, det är bara, de sakerna är det som kanske spelar mest roll många gånger. Det är också det som betyder mest för oss, våra direkta upplevelser, vad, att känna meningsfullhet, så att känna tacksamhet, sätta intentioner och be. Om det gör att vi mår väldigt bra, vad spelar det för roll om det är så här objektivt är sant, det som liksom den metafysiska förklaringen till att det skulle vara någon mening att säga någonting om de här sakerna eller be till något. Det spelar ingen roll, för upplevelsen är densamma. Vi är antingen lyckliga och glada, tacksamma och mår bra, eller så är vi inte det. Så det, för mig är det väldigt enkelt, oavsett vad man tror på så där. Man gör det som funkar. New Being säger, jag sänder ofta tack inombords eller med rösten, beroende på omgivningen, till allt och alla som bidragit till den mat jag ätit och får njuta av. Ja men, fint. Det är också en sån himla bra sak. När jag är på Zen Retreat så sjunger man alltid en så här ramsa eller reciterar, eller man ska säga, som handlar om tack för maten. Man skänker alltid en liten bit mat och lite vatten då till the hungry ghosts och de här andarna som inte kan få nog ungefär. De äter och äter, men de får inte i sig någon näring i princip. Det här att tänka på de som har det svårt och vara tacksam för det man har. Det är sådana basala saker som vi tenderar inte göra. Jag själv gör oftast inte det i vardagen heller, men så fort jag hamnar lite mer så här, ibland märker jag att jag gör det spontant, bara att jag sätter ihop händerna i så här gasho som man säger, och gör som en liten tack för maten, eller tack för, ibland när jag går in i typ en kyrka sånt där, märker jag att jag tar upp händerna och håller dem så spontant bara. Någonting med, kanske med vördnad, tacksamhet och visa det bara. Så alla sådana saker är så bra. Och i en så då ceremoni då som vi pratar om här, så är alla de här grejerna som man kan tänka sig som passar den. Man kan ta på sig, ibland tar jag på mig något sånt där, något halsband jag köpte när jag var i Vadstena för ett par år sedan. Så här, Heliga Birgittas halsband, ibland har jag på mig det. Eller någon annat, något armband. Man kan läsa andliga texter. Man kan som sagt lyssna på andlig musik. Man kan lyssna på vilken musik man vill. Än vill lyssna på. Det finns så mycket man kan göra. Vara i skogen är en superbra grej, tycker jag i alla fall. Att bara vara i skogen. Att om det passar en. Passar det mer eller bättre att vara hemma. Nu, som det är nu, så är det väldigt bra väder ute. Här på när det börjar bli sommar i Stockholm, Sverige. så är det helt enkelt skönt att gå ut om man kan komma ut i skogen. Men vill man inte det, kan man inte det, känner man inte för det, så kan man göra något annat. Det finns verkligen inga så här regler kring de här sakerna, tycker jag i alla fall. Och det är väldigt individuellt vad som känns, ja, men vad som är bra, vad som funkar för oss. Samma sak med meditationsmetoder. Samma sak med så här, vilken musik man gillar att lyssna på. Samma sak med vilken typ av träning eller mat eller filmer eller idrott eller fritidsaktiviteter eller människor som man gillar. Alla gillar inte samma typ av människor. Alla blir inte glada av att träffa en viss person. Vissa tycker det är super, andra tycker att den personen är hemsk. Så är det med kakao också. Det passar vissa personer, och för vissa är det hjärtöppnande då. För vissa är det hjärtöppnande. För vissa är det en djupt meningsfull andlig upplevelse som vi kan ha en... Jag gillar också att det är så himla smidigt och enkelt. Alltså att det är tillgängligt, det är lätt tillgängligt. Det går att köpa råkakao från... Det är bara att söka på råkakao och så kan man köpa det. Och då finns det väldigt billigt också. Sen finns det de här mer ceremoniella kakorna som Keith's kakao. Har jag druckit ett par gånger, men det var några år sedan nu, så jag kan inte riktigt bedöma hur bra det är. Det här Luna kakao har jag också druckit ett par gånger. Och jag tänkte nu att jag ska köpa något sånt här mer ceremoniellt nu och jämföra med den här råa kakaon. Sen finns det ju helt vanlig kakao på, som sagt, på matbutiken. Den är ju inte rå då, men den har viss effekt den också. Jag har druckit sånt ibland i brist på annat. Jag tänkte säga att det låter som en sån här junkie här nu som knarkar kakao. Men för mig är det, jag gör det bara när jag känner en tydlig intention att göra det. När jag känner intentionen att dricka kakao, så gör jag det. Om du inte har den intentionen, att du inte känner den typen av intention, så får du helt enkelt välja bara om du vill prova eller inte. Men igen då, det som är så bra med kakao tycker jag är att det är, man kan ta 10 gram. Det är så låg tröskel på att få tag i det, för det finns i mataffären. Det är låg tröskel på risker eftersom det är så pass riskfritt. Så det är, om man känner för det, så är det verkligen väldigt riskfritt att prova det. Precis som att det är riskfritt att köpa en chokladkaka, köpa en lintkaka och käka den. Det är inga faror med det. Det är möjligt att det finns någon person här med någon typ av så här, jag vet inte, så superlågt blodtryck eller någonting som det inte skulle vara bra att dra i sig någon större mängd av. Det får man ju kolla upp och söka i så fall på risker med kakao. Och risker med kakaoceremonier då. För när man kommer upp på högre doser så finns det såklart lite mer risker när det kommer upp på 40 gram och sånt där. Jag kan inte dem i huvudet, men det har väl med blodtryck och sådana saker att göra, antar jag. Att det kan bli för starkt eller något sånt där. Det kan också bli helt enkelt väldigt starkt andligt eller psykiskt, mentalt, när vi går in och gör en kakaoceremoni på det sättet. Det kan bli, även om jag säger att det är väldigt lugnt och mjukt och sådär, och det här är ju mångt och mycket, men när jag har tagit större doser och verkligen gått in i det, släckt ner, gått in i mörker, ibland har jag på en sån här ögonmask, sätter på brainwave entrainment och så här går in i det verkligen, så har jag haft nästintill psykedeliska upplevelser. Så det kan verkligen vara starkt för vissa. Men det kan också vara starkt i den meningen att det bara känns meningsfullt, det känns skönt och att det känns djupt, även om man inte har de här galna upplevelserna. Newbing säger, jag tackar till med kaffemaskinen på jobbet när jag kommer ihåg det. Det blir lite olika reaktioner från kollegorna. Jag kan tänka mig om man tackar explicit och inte bara gör inombords eller bockar och bugar till den. Så kan jag också tänka mig att det blir reaktioner från. Men det är någonting många borde tacka kaffemaskinen för, det är verkligen alla fall någonting som många verkligen gillar. Och ibland kanske gillar lite för mycket till och med. När det blir det här. Min erfarenhet är i alla fall att det är många som har ett typ av kaffeberoende. Att de måste dricka det varje dag. Sådär. Det behöver inte vara farligt i sig. Men väldigt stora mängder kaffe är inte jättebra att dra i sig varje dag. Så vet jag vet i alla fall. En, två koppar och sådär spelar ingen större roll. Nu vill inte jag predika liksom vad man ska göra. Men det var bara någonting jag kom att tänka på här. Som också en sån här... Kaffe är ju också någonting som går att ta ceremoniellt. Alkohol går också att ta ceremoniellt. Allting går att ta ceremoniellt. Det är bara kontexten var i man gör det. Man kan vara, som New Being säger här, man kan vara tacksam för kaffemaskinen. Vi kan också bara strunta i det. Vi kan strunta i allt möjligt och bara gå omkring och tycka livet är piss. Men man kan också göra medvetna val och rikta uppmärksamheten mot saker som man är tacksam för och vad, även om man är artist och som sagt, eller även om man tycker det är löjligt, så om man tror på forskning, om man tror på objektiv forskning, det som vi bygger ja men, sjukvården på till viss del i alla fall, och i stora delar av samhället, så säger den att det är väldigt bra helt enkelt. Det är bra att känna tacksamhet, det är bra att regelbundet träna på att känna det. Och inte bara tänka sig att man är tacksam, utan att man faktiskt känner också att det blir på riktigt. Marit säger intention, medvetenhet och tacksamhet. Det vill säga aktivt deltagande i livet. Gör livet levnadsvärt. Det sakta ner tempot samt gör att det som är viktigt får mer utrymme. Ja, så intention, ja, medvetenhet och tacksamhet. Precis, det blir ett aktivt deltagande i livet som öppnar upp, skulle jag säga. Det öppnar upp för oss. Det blir mer levnadsvärt, som du säger. Det går, drar ner tempot lite grann, ja. Och som du säger, gör att det som är viktigt får mer utrymme. Jag håller med. För när vi sätter en intention mot, så det gäller ju livet i vanligt i övrigt också, det är inte bara ceremonier. När vi väljer att sätta en intention, så sätter vi vårt undermedvetna, vårt omedvetna på att arbeta mot det. Det är samma sak som när folk håller på med affirmationer eller något annat, eller bön. Vi riktar uppmärksamheten mot någonting som är eftersträvansvärt, någonting som vi vill, istället för att bara låta det här narrativa självet gå på autopilot och prata om allting som är dåligt till exempel, eller oroligt för, eller dåliga saker som har hänt, eller vad det är för någonting. Idioter på jobbet, kaffemaskiner som inte fungerar, vad det är för någonting. Då får vi ju mer av det såklart. Och vill man det så är det fine. Men om man vill ha mer av välmående helt enkelt, mer av det här... Få livet mer levnadsvärt, som du säger med Marit, så då kan vi välja att sätta så här intentioner faktiskt. Att välja sätta det. Vi kan sätta det på morgonen. Vi kan känna tacksamhet på morgonen. Man kan göra som en övning, så jag har gjort till och från under många år. Känna tacksamhet direkt när man vaknar och sätta en intention för dagen. Vad önskar man? Vad känner jag för? Eller vad jag ska vara... glad, jag ska ha en bra dag, det här sakerna ska hända eller något sånt där. Och då ökar sannolikheten jättemycket för det. Precis som ja, men när jag var barn och så det fanns mynt. Då ja, så kunde man, om jag gick omkring och aktivt letade efter mynt på gatan, så hittade jag jättemånga. Mycket mer än om jag inte gick omkring och tänkte på det. Därför att hjärnan går på autopilot på det då istället. Istället för att autopilot på, ja men igen då. Andra saker bara då. Så nu med, som du säger Marta, intention, mer medvetenhet då som kommer med utav att vi har en intention, vi får mer medvetenhet av om de sakerna i alla fall, det vi längtar efter, det vi ber om, som New Being var inne på med be, så får vi mer av det helt enkelt. Och tacksamhet. Så tacksamhet gör att vi mår bättre. Vi mår helt enkelt bättre av att vara tacksamma utan att någonting förändras, utan det är bara vårt eget sinnestillstånd som förändras. På samma sätt som när vi mediterar, eller när vi har en kakaoceremoni, så kan vårt medvetande tillstånd eller vårt varande förändras något. Det kan bli lite mer öppet, det kan väl bli lite mer kärleksfullt, det kan bli lite mer positivt om man så vill. New Being säger, jag dricker en kopp kaffe om dagen när jag jobbar, men det blir livat upprört ibland kollegor när maskinen inte fungerar. Ja, vad lustigt. Jag kan tänka mig det. Jag tror Sverige är ett av de länder som dricker mest kaffe per capita. Alltså mest kaffe per person. Och i många länder så har de inte ens gratis kaffe. Medan i Sverige så finns det inte en enda arbetsplats, så vet jag vet, som inte. Det kanske finns säkert, men de flesta arbetsplatser brukar ge gratis kaffe. Och folk kan dricka litervis om de vill. Så när och många är vana att göra det också, så som du säger, den jobbing, om den slutar fungera kaffemaskinen, även om det är jättedåligt kaffe, så blir folk väldigt sura väldigt snabbt. Och det är också för att vi, om man har det här starka beroendet såklart, så mår man ju direkt dåligt. När man är ute, jag var flög för ett gäng år sedan, kom jag ihåg att det var på morgonen då, det var som långa långa rader utifrån kaféerna liksom vid flygplatsen. Långa, långa, långa rader av folk som bara stod och köade där. Och jag kom ihåg när jag kom fram, för jag skulle ha, eftersom jag inte dricker kaffe, det är bara för att jag inte gillar det, bara att det inte finns inget så här att jag tycker det är farligt bara. Så skulle jag köpa kaffe och, nej vad säger jag, skulle köpa vatten, och då frågade han som stod där och sålde, okej, så här, ska du ha något mer då? Ska du inte ha kaffe? Och sa, nej, men jag dricker inte kaffe. Så han, va? Dricker inte det? Jag har redan druckit 4 koppar idag. Så det är nästan som med alkohol på krogen och sådär. Om man inte dricker det, så är man konstig. Om man inte dricker kaffe på morgonen, så är man också konstig. Min erfarenhet. Bara lite lustig grej. Anneli Olsson säger, tacksamhet höjer energin. Ja, precis. Det höjer vår sinnesstämning och det höjer vår energi. Och Maria Stadell är inne här också, min vän IRL. Och säger, jag upplever också att en citattecken öppen intention i en ceremoni kan vara skönt ibland för att låta mig ledas i det som citattecken ska vara stunden. Jag måste läsa om det. Jag upplever att en öppen intention i en ceremoni kan vara skönt ibland för att låta mig ledas in i det som ska vara stunden. Okej, så att en typ av öppen intention för det som ska vara och att bli att låta sig ledas in i det som ska vara. Ja, så man, det finns många ingångar i ceremonier. Och att det kan också vara en att så här, visa mig det som ska visas. Hela Birgitta-bönen, visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Så att intentionen är att man vill bli visad. Att låt det som ske, låt din vilja ske. Det här nästan, vad säger man? Men när man ger upp, när man eller ger sig till någonting. Det är ändå, låt din vilja ske. Vad är det för ord jag tänker på? Jag kommer inte på nu. Marit säger, någon klok har sagt att vi lever så länge vi lär. Angående lärande och skolor, mycket av inlärning går förbi. Elever inte intutade så som de bör vara. Mycket skolor som är lite tokigt. Okej. Någon klok har sagt att vi lever så länge vi lär. Angående lärande och skolor, mycket av inlärning går förbi. Ja. Ja, skolor är ju ett kapitel för sig. Jag såg någon grej på YouTube idag om någon som, jag tror på så här dyngbaggegalan på Instagram, där de hade någonting om, vad var det? De lägger upp så här lite knasigheter, och då var det någon som hade tagit, de tillbringade stora delar av året i Thailand, och nu tillät inte Solna kommun dem att göra det, för vi har skolplikt i Sverige. Och då gjorde de sig lite, och det gör väl dyngbaggegalan så lite löjlig över deras sätt att argumentera för att de skulle få vara i alla fall. Men ja, skolan är en intressant, ett intressant ämne också. Men ceremonier, Jag tittar på den här gyllene buddan igen, och för mig har ceremonier och kakoceremonier här, och om de är öppna som Maria pratade om, eller att man har någon tydlig intention, att man väljer att gå in i den, man väljer att gå in i så här, det här är nu en tid som jag dedikerar till någonting, och att man kanske har någonting att göra, lyssna på musik, skriva, tänka, kontemplera, meditera, alla de sakerna, för att sen också efter det kunna integrera det, såklart. Så vi får de här upplevelserna. Det är precis som en cykelceremoni eller någon annan typ av ceremoni, att vi kommer till insikt om saker. För mig har det varit massvis med väldigt häftiga upplevelser av energier och någon ljusvarelse och se Jesus. Det kan låta väldigt så där esoteriskt och så, men och det kanske är det till viss del, men det är bara den typen av upplevelser vi har haft ibland, och många gånger är det mer mjukt, många gånger är det mer så att det kan komma som kanske bara, säger man, ord som kommer till mig, som när jag var i Vadstena häromveckan, ge mig kraftstyrka och vara det jag ska vara, eller göra det jag ska göra. Men att vi kan landa i någonting då, komma in närmare oss själva, för det är ju lite grann målet här med, skulle jag säga i alla fall, att komma tillbaka, komma hem, känna vår egen energi. Det är det jag har gjort många gånger nu på senaste, att bara sitta och känna att jag är i min egen energi, komma tillbaka till här och nu. Det blir också att vi, när vi gör någonting, så blir vi påminda om våra så andliga praktiker, så då kan vi göra alla dem. Vi kan även göra tapping, vi kan göra helande grejer, vi kan göra healing på oss själva, vi kan göra reiki på oss själva, vi kan hålla på oss själva, vi kan göra traumaövningar om man så vill. Vad än som känns bra i stunden där, men att vi öppnar upp då för någonting. Bara att lyssna på, som så här binaural beats är någonting som när jag är ute och går jag ofta gör, bara för att då blir jag påmind om min meditativa praktik, och så gör jag spontant mer av den. Och jag kopplar ihop de två, den musiken med meditationspraktiken. Så när vi tar kakao så kan vi så här göra små saker då bara som påminner oss om det. Men också det faktum att vi dricker kakao, det faktum att vi har intentionen eller vi går in i en ceremoni, hjälper oss också bara att få mer av det. Mer av det här komma hem, mer av vakna upp då som Buddha här, gyllene Buddha som håller i kakaon. Mer hjärtöppnande som är en av de här centrala delarna i ett andligt uppvaknande eller personlig utveckling eller vad man vill kalla det för någonting. Att vi helt enkelt öppnar upp så mycket man känner för, men att öppna upp och känna mer kärlek är ju någonting som vi mår bra av. Då både känner vi mer kärlek för oss själva och kan ge och känna mer kärlek för andra. Maria säger, Gud visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Tycker mycket om den bönen och även som intention för dagen. Ska prova att lyfta in den i början av en ceremoni också. Fint tips. Varsågod. Ja, nej, men den är ju bland de bästa bönerna tycker jag. Att visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Det är en... Jag tror att jag sa det idag också, under min kakoceremoni idag. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Och för mig gillar jag ofta bara, eller gillar, det är bara det som kommer till mig. Säger, hjälp mig. snälla hjälp mig bara. Hjälp mig. Bara be om hjälp. Be om hjälp. Be om förlåtelse. Det är också någonting som jag har gjort massvis. Be om förlåtelse. Förlåt för mina synder. Nej, men förlåt för... Ja, det kan ju vara det. Saker man gjort som man inte borde gjort. Förlåt mig för det här. Förlåt människor som jag sårat i relationer. Förlåt dem för de gånger jag svikit mig själv. Eller förlåt för att när jag som barn blev utsatt för saker, förlåt för vad man än har som kan komma, de sakerna också som gör att vi känner, det handlar inte om att så här, ja, igen, allting är individuellt, vad man känner för blir bra för en själv. Allt det här är bara tips. Att, ja, men som Maria skrev, man kan börja dagen med att visa mig vägen och göra mig villig att vandra en. Någon annan kan ha, jag är okej. Okay. Jag är okej. Okay. Att ha det som en intention. Eller som den här, vad heter den? Show Me What Love Is. Den här låten, Ramdas. Eller, nej, vad heter den? Alltså inte samma. Att vi bara ber om att få bli visade vad kärlek är. Visa mig vad kärlek är. Och det kan ju vara så här, när jag säger det själv, det är läskigt. Vad är kärlek? Vad är att bli visad vad kärlek är för någonting? Det kan träffa väldigt djupt. Jag har haft upplevelsen i flera tillfällen om att världen älskar mig. Och det kan man tycka låter skönt, men det kan också vara överväldigande. Det är det som många säger, att så här, många gånger är ljuset ännu jobbigare nästan än att leva i illusion. Sanningen är många gånger ännu mer smärtsam och jobbigare att hålla. Och det är därför vi behöver så här, träna oss i att öppna upp långsamt då, eller lagom långsamt, för att kunna känna Guds nåd eller känna sanningen, vakna upp till det att de här andliga traditionerna pratar om är vår sanna natur eller hur världen faktiskt är. Vilket var det där mantrat som kom i vadstena till dig? Jag vet inte vad det var för mantra som kom till mig. Om det inte var det här, ge mig styrka, kraft och mod att göra det jag ska göra. Och det var det jag tänkte på. Det var det som det kom till mig i kapellet där. I Vadstena, eller kapellet i hela Birgittas bönerum. Det var från början ett kapell. När jag stod där vid en mandola, som det heter. Det är en typ av portal ungefär, skulle man kunna uttrycka det som. Det är inte en riktig portal då, i bönerummet där, men den är ritad, en mandola. Metaforiskt en portal, och där kom det till mig. Eller var det? Okej. Okay. Ja, precis. Ge mig styrka, kraft och mod att göra det jag ska göra. Så det är lite på, det är lite på liknande, på samma bog som man säger, som det här med att visa mig vägen och göra mig villig att vandra. Men här är, ge mig styrka, kraft och mod. Det är många grejer man ber om där. Styrka, kraft och mod. Och vad jag tycker med Kakao är att den har en viss kraft också. Man kan känna att den har en del kraft i sig, tycker jag. Och, så det kan också vara en intention då för någon att dricka Kakao och ha intentionen. Ge mig kraft och styrka och mod, om man så vill. För vi har saker att uträtta många gånger, eller saker vi vill göra, saker vi inte riktigt vågar göra men känner att vi skulle kanske vilja eller har en intention för att göra, men någonting hindrar oss. Och det kan vara att vi inte har tillräckligt med styrka, kraft eller mod då. Och då kan vi be om det. Det är det som är så fint. Man kan be om precis vad som helst. Surrender var det ordet jag tänkte på förut, det här med ge upp. Det är det som är bönen då, när vi ber, är också på något sätt att erkänna att vi inte klarar det själva lite grann. Jag kan inte det här, jag ber om hjälp. Och det är inget fel med det, utan tvärtom så är det många gånger en djup insikt i hur det faktiskt är, att vi inte kan styra över världen precis som vi vill. Vi har inte så mycket som vi kan bestämma över, men vi kan göra vårt bästa, vi kan följa vår intention, vi kan vara kärleksfulla och vi kan be om hjälp också. Marit säger, i våra hem, speciellt om vi har barn, vore olika så kallade ceremonier till nytta. Livstempo saktas ner. Kanske något för ett politiskt parti. Vi vill ha Kakaoceremonier. Ja, det skulle väl vara Enhetspartiet som kom för något år sedan, tror jag. De kanske hade rekommenderat kakaoceremoni. Annars tror jag inte så många som är sugna på det. Jag vet att en del har pratat om att det vore så bra om några politiker eller typ Richard Dawkins fick göra en psykedelisk ceremoni. Då skulle de se det här, så här andliga. Men det är inte riktigt så lätt i min erfarenhet, utan det krävs att man faktiskt har intentionen. Det krävs att man har viljan. Det krävs att man har det här sökandet och är lite grann byggd på det sättet. Det kan komma spontant för vem som helst, men om en kakao eller något annat är inte riktigt, som jag ser det, så här lösningen på så många saker. Annat än för vissa individer då. Maria säger, i en period i livet för några år sedan så bad jag något liknande. Alla goda änglar, jag ber om mod och själsstyrka. Det var så kraftfullt och skönt. Jag fick verkligen styrka av att be det. Så det är okej. Okay. Så alla goda änglar. Så det är också om man har den jag höll på att säga läggningen, men om man har den. Det finns ju många traditioner och många som kan känna en tro på änglar eller till och med känner deras närvaro. Och då kan man be till dem också, precis som man ber till Gud eller precis som man ber till någon högre makt eller universum eller sånt där. Så alla goda änglar, jag ber om mod och själsstyrka. Så själsstyrka, då är det inte bara styrka utan då är det själsstyrka. Och det, jag kopplar ju, det också blir lite grann åt det här hållet. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Att det här, not my will but thy will be done. Alltså att låt din vilja ske. Den här själens vilja här då. Eller själens styrka att verka genom oss. Att låta den heliga anden andas igenom oss och verka genom oss. Och här att låta själen, som ibland kan vara lite på tvärs kanske med vad vi själva känner är bekvämt. Men när vi är i kontakt med intention och om man så vill själen, så kan ju den ha, eller de delarna ha, en viss en annan väg. Ge oss, peka ut en väg för oss som kan kännas obehaglig ibland. Eller läskig, spännande kanske också. Men att ibland kan man behöva en push där. Och lite extra där som Maria skriver då. Så här själsstyrka, att be om det faktiskt. Att låta den här som ofta är ja, jag vet, jag såg att mitt program Caster dog ett litet tag. Nu borde jag vara tillbaka igen. Hoppas jag. Det ser ut som att det är tillbaka i alla fall. Jag använder ett program som jag kör ljudet igenom till OBS då, som är streamingtjänsten som dog av någon anledning. Nu är det tillbaka. Ja, men vad bra. Ja, men det kanske var en cue då för att jag har babblat klart för idag. Vad kul att se er. Kul att höra de här konversationerna om ceremonier. Vad kan ett sista ord vara? Ja, men prova själv och gör det som känns rätt för dig. Be om hjälp. Gå in i ceremonin om du känner för det med ett öppet hjärta och sinne. Sätt en intention om du vill det. Eller ha en mer öppen intention som Maria skrev där. Om det känns bättre. Och lycka till, säger vi. Tack så mycket för idag. På återseende.